Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Real-time rendering, 4th edition, är en omfattande fackbok om hur tredimensionella bilder skapas tillräckligt snabbt för att kunna reagera på användarens handlingar. Den är skriven av Thomas Akinine Möller, Erik Heinz och Nati Hoffman och hör hemma i gränslandet mellan datorgrafik, spelutveckling och GPU-programmering. Fjärde utgåvan speglar övergången till programmerbara shaders och moderna grafikprocessorer där bildkvalitet alltid måste vägas mot bildfrekvens. Minnesanvändning och beräkningskostnad. Boken går från matematiska grunder som koordinatsystem och transformationer till ljussättning, material, skuggor. Bildrumsbaserade effekter, global illumination och realtidsraytracing. Den är inte främst en steg-för-steg-guide till ett visst API som Vulkan eller DirectX. Istället förklarar den principerna bakom de metoder som används i moderna renderingsmotorer. Syftet är att ge läsaren ett tekniskt språk, ett teoretiskt ramverk och ett brett uppslagsverk för att förstå varför olika renderingstekniker fungerar, vad de kostar och när de är lämpliga. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, realtidskravet styr varje val i renderingspipen. Bokens centrala utgångspunkt är att rendering i realtid skiljer sig från offline rendering genom sitt hårda tidskrav. En filmrendering kan använda minuter eller timmar per bild, medan ett spel, en simulator eller en VR-upplevelse måste skapa nya bilder på bråkdelar av en sekund. Därför handlar rendering inte bara om att få ett realistiskt resultat, utan om att fördela begränsade resurser på ett genomtänkt sätt. Geometri måste transformeras. Objekt måste sorteras eller filtreras, material ska beräknas, ljus ska utvärderas och den färdiga bilden ska efterbehandlas, allt inom en kort bildbudget. Boken behandlar renderingspipen som en följd av beroenden och flaskhalsar. En metod som minskar antalet polygoner hjälper inte alltid om programmet istället begränsas av minnesbandbredd, skuggsampring eller komplicerade pixel shaders. På samma sätt kan hög bildkvalitet i en enskild effekt vara olämplig om den skapar ojämn bildtid, vilket är särskilt kännbart i interaktiva miljöer. Läsaren får därmed ett sätt att resonera kring prestanda snarare än en lista med isolerade knep. Detta perspektiv är praktiskt för den som bygger grafiksystem. Det förklarar varför approximationer, nivåer av detalj och återanvändning av tidigare beräkningar är så vanliga. De är inte kompromisser som görs av slentrian, utan verktyg för att behålla respons, stabilitet och en övertygande helhetsbild under verkliga hårdvarubegränsningar. För det andra, programmerbara shaders gör material och ljus till styrbar kod. Fjärde utgåvan placerar programmerbara shaders i centrum, eftersom de har förändrat hur realtidsbilder konstrueras. I äldre, mer fasta grafikpipelines var många val om ljus och material inbyggda i hårdvarans funktioner. Med vertex pixel eller fragment shaders och andra shadersteg kan utvecklaren istället beskriva egna beräkningar för ytors form, färg, reflektion, skuggning och efterbehandling. Detta ger stor frihet men skapar också ett ansvar att förstå kostnaden för varje beräkning. Boken kopplar shaderprogrammering till en bredare modell av grafikprocessorn. Geometri behandlas parallellt i tidiga steg, medan synliga bildpunkter kan kräva mycket omfattande beräkningar senare i pipen. Därför behöver en grafikutvecklare skilja mellan arbete per objekt, per vertex och per pixel. En detaljrik effekt kan vara billig på ett litet objekt, men dyr när den täcker hela skärmen. Detta är en avgörande förklaring till varför prestandaproblem ofta måste analyseras utifrån var i bilden och pipen de uppstår. Bildrumsbaserade tekniker visar principen tydligt. Effekter som arbetar över den redan renderade bilden kan utföras med ett skärmfyllande primitiv, ibland utan vanliga vertexbuffertar. Då beräknas positioner och texturkoordinater från shaderns inbyggda vertex-identifierare. Boken använder sådana lösningar för att visa hur moderna API-er och GPU-er kan användas effektivt utan att framställa ett enskilt programmeringsgränssnitt som universellt. För det tredje, fysiskt baserad shading förenar konstnärlig kontroll med ljusets egenskaper. En viktig del av boken är övergången från förenklade materialmodeller till fysiskt baserad shading. Målet är inte att simulera varje foton exakt, utan att använda modeller som följer centrala egenskaper hos ljus och material tillräckligt väl för att ge stabila, trovärdiga resultat. När ett material reagerar rimligt på starkt solljus, mjukt inomhusljus och färgade ljusskällor blir det lättare att skapa en konsekvent visuell stil i stora scener. Boken behandlar hur lokalt ljus samverkar med ytans egenskaper. Diffus reflektion, spegelreflexer, metalliska ytor, grovhet och mikroskopisk ytstruktur behöver modelleras på sätt som fungerar tillsammans. En praktisk fördel är att samma materialparametrar blir mer förutsägbara när belysningen ändras. Det minskar behovet av att manuellt justera varje objekt för varje ny miljö. Samtidigt poängteras den realtidsmässiga sidan, eftersom mer sofistikerade materialmodeller måste anpassas till shaderkostnad, textursampling och den tillgängliga bildbudgeten. Detta gör boken relevant även för tekniska konstnärer och personer som ansvarar för en renderingsmotors innehållsflöde. Den förklarar varför material inte bara är färgkartor, utan parametriserade beskrivningar av hur ytor reagerar på ljus. Läsaren får också grunden för att bedöma när en visuell förbättring verkligen motiverar den extra komplexiteten och när en enklare approximation ger ett bättre totalresultat. För det fjärde, global illumination, skuggor och ray tracing behandlas som kontrollerade approximationer. Realistisk ljussättning kräver mer än att beräkna ljuset direkt från en lampa till en yta. I verkligheten studsar ljus mellan väggar, färgas av material, dämpas i skuggor och påverkas av omgivningen. Boken behandlar dessa fenomen genom global illumination, skuggtekniker, reflektioner och andra metoder som försöker fånga indirekta effekter. Den avgörande frågan i realtid är dock inte om en metod är fysisk i strikt mening, utan hur mycket av den visuella informationen som kan bevaras till rimlig kostnad. Här framträder bokens analytiska styrka. Den sätter olika tekniker i relation till vilka fel de introducerar. En skuggkarta kan vara snabb och användbar, men riskerar till exempel begränsningar i upplösning och precision. Skärmbaserade lösningar kan utnyttja den synliga bilden effektivt, men saknar information om sånt som ligger utanför kamerans vy. Förberäknat ljus kan ge hög kvalitet i statiska miljöer, men är mindre flexibelt när objekt eller ljusskällor förändras. Realtids ray tracing öppnar för bättre synlighetstester och mer dynamiska effekter, men måste fortfarande hanteras med acceleration, begränsad sampling och brusreducering. Bokens värde ligger därför inte i att utse en slutgiltig vinnare. Den tränar läsaren att kombinera metoder utifrån scenens krav. Ett trovärdigt resultat byggs ofta av flera approximationer, där varje teknik täcker en viss typ av ljusfenomen och dess svagheter är kända. Slutligen, bildkvalitet omfattar även transparens, geometri och visuella artefakter. Boken visar att renderingens kvalitet inte enbart avgörs av avancerad ljussättning. Många av de mest synliga problemen uppstår i gränsfall, exempelvis tunna objekt, vegetation, hår, genomskinliga ytor, kurvor och skarpa kontraster i rörelse. Sådana motiv utmanar både rasterisering och sampling. Därför behandlas bland annat antaliasing, transparens, volymer, kurvade ytor och tekniker bortom vanliga polygon mesh. Alpha to Coverage är ett tydligt exempel på hur hårdvarans multisampling kan användas för att förbättra utklippta texturer, som lövverk eller gräs. Istället för att bara välja mellan helt synlig och helt osynlig kan alfavärdet styra hur många delsamplingar som täcks. Metoden kan ge mjukare övergångar, en enkel alfa-testing och undviker samtidigt vissa sorteringsproblem som vanlig alfa-blending har. Den är dock beroende av multisampling och passar inte alla transparenseffekter. Sådana begränsningar är viktiga eftersom en teknik måste bedömas både efter bildresultat och efter vilka antaganden den gör. Boken knyter också geometri till renderingens praktiska verklighet. Polygoner är effektiva och centrala, men beskriver inte alltid kurvor, volymer eller mycket tunna strukturer väl utan stora datamängder. Genom att täcka flera representationer visar den hur valet av data påverkar siluett, skuggning, minne och efterföljande bearbetning. Resultatet är ett mer komplett synsätt på visuell kvalitet där artefakter förebyggs redan i valet av teknik. Sammanfattningsvis, real-time rendering. Fourth Edition passar främst grafikutvecklare, spelprogrammerare, tekniska konstnärer, forskare och datavetare som behöver förstå moderna renderingssystem på djupet. Den är också användbar för erfarna utvecklare som vill ha ett samlat referensverk när de ska utvärdera en ny metod för skuggor, material, global illumination eller GPU-optimering. Nybörjare med grundläggande kunskaper i linjär algebra och programmering kan få mycket ut av den, men bör se den som en bok att återvända till, snarare än en snabb introduktion. Den praktiska nyttan är att läsaren får bättre beslutsunderlag. Boken förklarar samband mellan visuell effekt, beräkningskostnad, minne, sampling och hårdvarans arbetssätt. Därmed blir det lättare att identifiera varför en viss lösning fungerar i en typ av scen, men inte i en annan. Den intellektuella nyttan är lika tydlig eftersom den förankrar moderna produktionsmetoder i geometri, optik och numeriska approximationer. Jämfört med böcker som fokuserar på fotorealistisk offline rendering utmärker sig denna genom att konsekvent behandla interaktivitet som ett grundvillkor. Jämfört med rena API-guider är den mindre bunden till ett visst verktyg eller en viss version av hårdvara. Den samlar istället principer, etablerade tekniker och vidare referenser över ett ovanligt brett område. Det gör den särskilt värdefull som långsiktig karta över fältet, även när konkreta ramverk och GPU-generationer förändras. Om du vill stödja Thomas Akenin Muller, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!